Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 22 december när ni hör det här. Det är onsdag den 21 december när vi spelar in det här. Vi har precis suttit ner med vår gode vän Anton Elin för en Beck-special 2.0 inför premiären av den nya Beck-filmen på juldagen. Det var mycket trevligt. Det avsnittet finns i loopen om man är intresserad av det. I övrigt så blickar vi framåt mot våran årliga jultradition tillsammans med våra tjejer på Riksarkivets julbord senare i eftermiddag, då vi ska äta vår vikt i... Vad har du för topp tre på julbordet?
Sill. Mm. Jag gillar ju kalla generellt sett. Och på Riksarkivet.
Självklart.
Låter som en sponsbott detta. Nästan. Men så gillar jag de olika äggen. Mm. Jag är förtjust i laxen med hovmästarsåsen. Mm. Lilla snapsen.
Ja, fy fan vad gott det ska vara. Jag har ju cravat julmaten som fan under tiden i Qatar. Hasse Backe, stor julmatsfantast.
Även Olof Lund känns som han är helt ointresserad av mat generellt sett.
Wow. Alltså,
sopa is vad fan som helst liksom.
Det är, han skotar in, äter det, alltså han syndar här och där. Mm. Däremellan så är det bara späka sig själv. Ja. Hur som,
vilket liv. Vi
har pratat om denna julmat mer eller mindre varje dag under VM:et, som känns helt plötsligt så jävla avlägset. Ja. Eller? Är det
nej,
bara
men,
jag?
Nej, det är faktiskt så. Men
det enda som hänger kvar, det är liksom bilderna från Argentina i och med att det argentinska laget nu är tillbaks i Sydamerika och på plats i Argentina, i Buenos Aires. Det har varit otroliga bilder och videos och allting som har kommit därifrån med 5 miljoner på gatorna, otroligt många kvinnor som drar av sig tröjorna, otroligt många liksom, män som riskerar sina liv för att komma nära bussen, spelarna och bucklan. Ja, men vad det ser ut som, en fest som bara börjat.
Vi kollade precis på en video innan vi tryckte på räck här med spelarbussen som kryper fram och som ska åka under en bro. Mm. Och där står ju på bron såklart väldigt många människor och kommer ju nära laget då, eftersom de sitter, det är open rooftop buss. Och ett par då försöker hoppa ner, missar bussen och men landar ju typ 6-7 meter ner, känns det som. Kanske inte riktigt så mycket, men i folkhavet. Och de flyttar väl bara på sig.
Bärs därifrån också, skadade och jävliga män, för givetvis med i ramsorna som rullar.
Brasil, det si mycket se siente.
Ja. Dock så ska det väl sägas att dödssiffran är uppe i 1.
Ja.
Alltså, någon har ju fått sätta livet till här. Mm. Jag vet inte riktigt vad man känner kring det. Alltså det är så här, tragiskt såklart.
Det är så, men när man, när man ser
bilderna så är man ju nästan alltså, fascinerad över att det inte är fler.
Exakt. Nej, men dels med tanke på folkhavet och trängsel och allt det där. Men alltså bara det lilla man har sett där folk offrar så otroligt mycket för att komma nära laget och hamna på en bra plats, så bra plats som möjligt, så högt upp som möjligt.
Exakt.
Såg någon tjej som hade klättrat upp i en lyktstolpe högt upp, naken, och twerkade högst upp på lyktstolpen. Alltså, också såklart livsfarligt.
Ja, ja.
Stå på en lyktstolpe 4 meter upp och twerka.
Och då är väl lyktstolpar en sak, men fan, det finns ju telefonmaster och alltså, folk som hänger från balkonger.
Det hör till. Alltså jag tycker att 12 pers ska ju dö av bara liksom skott från balkongen rakt upp. Den här klassiska turkiska nyårsafton. Ja. Du bara liksom smattrar rakt upp och tänker, just fan, jag bodde på 7:e våningen, finns 10.
Ja. Nej, det i alla fall inte råder några som helst tvivel kring, det är ju att den här festen bara har börjat och att det festas rejält. De har väntat på det här VM-guldet i 36 år lite drygt, i och med att vi är i slutfasen av 2022. Det är Messis första, ja, men för väldigt många argentinare så är ju det här också det första VM-guldet de upplever.
Herregud.
Och det märks ju. För att jag kan inte...
Tänk dig själv.
Jag kan inte tänka mig...
Om du var argentinare, född 1989, då var du inte ens påtänkt 86.
Nej, precis. Nej, men jag kan inte tänka mig att det ser ut så här, eller hade sett ut så här, på någon annan plats i världen. vid ett annat guld.
Ah, Brasilien, det var en trysch i Brasilien.
Kanske, ja, jo, jo, absolut. Men det är en...
Fler dödsfall.
Ja, absolut. Och sen så känns det också som att där hade folkhaven, de riktigt stora folkmassorna, de hade ju samlats vid stränderna.
Mm. Ja, precis.
Argentina, det är mer urbant. Det är mer det liksom,
också, väldigt mycket från Buenos Aires av det man har sett nu också. Mm. Det känns som att Brasilien hade varit utspritt över hela landet. Ja. Sen såklart mycket Sao Paulo och kanske i Rio de Janeiro. Men som du säger också väldigt mycket på stränderna. Vi har sett ett mästerskap i Brasilien också så att de hanterar stora folkmassor. Det blir mer utspritt. Men Buenos Aires känns som en jävla kittel att fira på. Mm. Men obelisken i centralt som...
Den bilden var inte dålig. Från ett par hundra meter upp i luften. När den där obelisken bara är centrerad. Och det är uppskattningsvis 1 miljon människor.
4 totalt.
Jo, men alltså på den bilden är det inte 5 miljoner människor.
Nej, de kanske inte hade samlat. Ja, men, typ.
Men det är inte 100 000 heller. Alltså det är riktigt mycket folk. Ja. Otroligt.
På alla vägar. Men,
såg du hur nära det var förresten på tal om katastrofer? Ja. Alltså när Paredes, alltså han får en telefonlina som stryker huvudet, tar väl med sig hans keps. Mm. Alltså, de har ju ingen koll på, vare sig spelarna som sitter där. Och det är framförallt Messi, sitter ju uppe på det lilla bakpartiet av taket på liksom roof.
Kommer ganska fort också.
Ja, och busschauffören, han har ju ingen koll på att spelarna har flyttat upp och liksom höjt bussens totalhöjd med en meter.
Nej.
Så att han hade ju lika gärna kunnat köra mot någon liksom tunnel.
Mm.
Men nu slutade det ju väl. Paredes blev av med sin keps. Men han hade ju kunnat få den där telefonkabeln över halsen istället för strykandes över gässan.
Då
försvinner han.
Om han hade dött på fläcken och folkmassorna hade sett att fan, Paredes är död, då hade de ju slitit honom i stycken för att få en liten bit av Paredes. Det hade varit molekyler kvar av någon, tar lillfingret. Någon fick bara en liten köttslamsa.
Han hade väl också dött någon form av martyrdöd. Ja. Alltså han hade ju blivit större än vad hans liksom, fotbollsmässiga karriär...
Hade jag varit Paredes hade jag nästan önskat att jag hade dött i den stunden. Alltså du är ju på toppen av din karriär, toppen av ditt liv förmodligen också. Rent glädjemässigt. Ja. Lika bra släckare där.
Och så har han ju den där liksom, bollen han drar in i Hollands avbytarbås. Ja. Han har varit med och liksom bidragit till straffsparksläggningarna.
Jag tänker på vad perfekt det hade varit om han hade strykit med det.
Det är ju någon PR liksom, gubbe eller gumma som säger till Paredes att såklart skönt att du lever på ett sätt.
Ja.
Men förstå. Mm. Förstå vilket jävla öde. Mm. Som du hade kunnat uppringa här.
Men varför känns det som att det ändå är ganska avlägset mästerskapet trots alla de här bilderna som rullar ut? Det är ju för att alltid efter när ett VM är slut så börjar ju sommaren, eller sommaren fortsätter.
Det blir en baksmälla.
Ja, men man är på semester, man är på stränder, man badar och VM lever liksom kvar, eller så sommaren är mästerskapet, det är mästerskapssommar och så lever man i den. Jag tänker här nu när du kom hem så sa du att fan, det känns konstigt att det är jul, jag lämnade när det var lite höst och kommer hem när det är 4-5 grader och vi är 3 dagar från julafton. Jag fattar dig, och det är lite samma med det här mästerskapet.
Så man har bara, ju varit liksom smällvinter här. Minusgrader och snön har legat och det har varit 4 advent och det har varit Lucia och hela kontrången.
För mig har det varit mycket jul. Och med barn så upplever, eller du lever julen på ett annat sätt. När du är mellan barn och liksom att ha barn så är det inte riktigt samma sak heller. Alltså här är liksom, vet, julavslutning och det är körer och det är fan och hans moster liksom. Julkalender på tv och julkalendrar som öppnas och ska fixas och presenter som ska köra. Alltså, ja.
Kör man fortfarande julspel i skolan?
Nej, det är säkert skolor som gör, men inte det. Stella går i Gubbängen. Hon går ju i fotbollsklass i Gubbängen. Där är liksom, nej. Det är en annan attityd till julen och julspel där, kan jag tänka mig. På Adolf Fredriks. Där kör man säkert julspel.
Ja, det kan jag också tänka mig. Men bara alltså, innan vi...
Kalle Flygare, skitskolan.
Innan vi fortsätter kring då att VM är slut så måste jag bara tillbaka till det argentinska firandet. För att det är två personer som jag tycker sticker ut på negativa sätt här i detta firande.
Jag skulle tillbaka till Martinez igen.
Ja, dels det. Ja. Men det vi inte...
Kan inte han bara få köra? Det är så här, alla ska berätta för honom att det är osmakligt och göra hans målvaktspris till en pitt och sådär. Och alla ska tycka det är osmakligt att han driver med Mbappé. Kan inte få vara så? Jag tycker att det... Vi kan säga det till mina tjejer att vara med om en jag säger, liksom kraftig frispark när någon sparkade ner en av våra tjejer. Jag sa till dem efter. Varför sätter ni inte dubbla händer i bröstet på hon som gör det? Hon ska flyga från den där situationen.
Jaha.
Alltså så här, du måste vara lite mer karaktär och liksom, man måste kunna skoja med Mbappé också.
Jo, absolut, men...
Så här, jag satte Mbappés ansikte på en docka och så fick han följa med på firandet. Svinkul! Lite banter!
Jo, fast det är ju... Alltså, jag kan hålla med om att alltså, så här, det tenderar att gå till överdrift i alltså, vilka typer av ord som det här omgärdas med. Men... Jag kan samtidigt tycka, alltså varför jag vill ta upp Emi Martinez firande här, och mycket riktigt det du nämner här, dels, alltså, att han kör någon reflexmässig, grabbig, jag sätter på priset som turneringens bästa målvakt bakifrån, uppe på podiet. Alltså, vad det är, det är ju någonting som bara så här, det där kommer ju han få liksom, ja, det får han bära. Ja, det är någonting jag skakar av mig ganska lätt. Jag
tror 4-5 miljoner på Buenos Aires gator och torg bryr sig ganska lite om att han gjorde så.
Ja,
däremot sitter det ganska många svenskar.
Det är ganska många argentiner som älskar det.
Nej, så här, jag tänkte säga, det sitter väldigt många svenskar hemma och pekar på honom. Att så där ska man inte göra. Nej, ännu fler på Twitter som ska berätta för folk hur man ska bete sig och inte bete sig. Han fick en ingivelse, han gjorde sig i stunden. Det var väl kanske inte så jävla snyggt, men fan bryr sig.
Det som sen då i alla fall följer med alltså allt från att han utlyser en tyst minut i omklädningsrummet för killarna Mbappé.
Kul.
Eftersom de precis har dödat honom.
Kul.
Och att han sen då liksom tar med sig en docka med Mbappés ansikte på under hela den här öppna bussturen. Och det är liksom...
Jättekul.
Jag vet inte, jag tycker bara att det är liksom så här...
Schnitzel till Emiliano Martinez.
Kanske blir han en av få i tuttahistorien som föräras med både schnitzel och gulasch för samma tilltag.
Visst.
Gulasch från min sida, schnitzel från din sida. Jag tycker bara att det är lite sorgligt att han i liksom den här stunden fokar mer på att alltså han fokar mer på killen Mbappé än vad han fokar på sig själv. Och VM-guldet man har vunnit och liksom Argentinas eufori.
Toto Balotto är sponsrade av Rocker. Och Rocker har målsättningen att bli en ledande utmanare till storbankerna genom att erbjuda smartare, enklare och mer flexibla finansiella tjänster. Rocker, de har fattat att många har det tufft just nu när elpriserna slår nya rekord varje dag. Ja, det har väl ingen missat. Och därför har de tagit fram ett unikt erbjudande. Så lyssna nu alla som tycker att det är lite höga räkningar och lite tufft där hemma. Med Rockers elräkningsakut så kan man ansöka om en kontokredit helt gratis utan någon ränta eller avgift de två första månaderna. Man ansöker hos deras elräkningsakut idag och man har pengarna tillgängliga i Rocker-appen inom ett par minuter. Själv åkte jag på min högsta elräkning någonsin denna månad och har man förstått alla rapporter rätt så kommer det bara bli värre och värre. För det är ju så i ett hem där man gamar, man kollar mycket fotboll och speciellt de här mörka tiderna så försöker man ju ha lite mystänt här och där. Och när man hörde allting om elstödet, att det skulle vara på plats och så vidare, men det sket sig, ja, då var det bara att liksom tugga i sig den där räkningen. Men som sagt, nu erbjuder alltså Rocker en lösning med sin nya tjänst Elräkningsakuten. Kontokredit helt räntefritt och avgiftsfritt de två första månaderna. Pengarna är tillgängliga i Rocker-appen på några minuter. Kanske kan detta lindra ångesten som elräkningarna medför och underlätta lite inför julen. Vi säger stort tack för vårt betalda samarbete med Rocker. Nu går in på rocker.com/kampanj/el. Ciao tutti. Toto Balotto är sponsrade av MQ och vi är så jäkla glada för det. För att ni har kläder, både för dam och herr, samt accessoarer från svenska och internationella varumärken. Men jag tänker väldigt mycket också på er ambition att hjälpa oss som har lite problem att bygga en långsiktig och smart garderob som känns liksom rätt, inte bara nu men också över tid. De erbjuder också tjänster som skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper och second hand. Allt det där hittar ni på MQ. Bara kliva in i en butik. Och nu kliver vi in, eller vi är faktiskt mitt i någon slags här pre-jultider med glöggmingel, men också hemmamys, ska vi inte glömma bort. Men julklappar. När jag tänker på julklappar, ja men då tänker jag på MQ. Pappa, han lyssnar ju på det här. Ah, han kanske inte hänger med. Han brukar lyssna på 2 gånger speeden. Hur som helst. Annars får han bara höra det. Han kommer få en stickad tröja från MQ. Och den stickade tröjan, vilken färg är den då? Jo, jag har inte köpt den än. Men jag låter MQ lösa inspirationen. Som de har hämtat från naturens vita, beige och bruna nyanser med accenter i klassiskt blått och vinrött. Ni har ju. Skulle nog pappa vara väldigt snygg i. Känslan i kollektionen är liksom nordisk. Silhuetten är enkel och mjuk. Och där kiltade jackor och grovstickade polotröjor matchas med ett par klassiska blå jeans för en avslappnad look. Hörrni, vinterkylan tränger ju sig på och den stickade tröjan blir ett av säsongens absoluta nyckelplagg. Det är liksom nyckelspelaren i garderoben just nu. Så upptäck alla värmande tröjor i olika modeller, färger och kvaliteter nu inför julens alla härliga stunder. Gå in på mq.se eller besök en av deras butiker. Hur som helst, vi säger stort tack till MQ för att ni har varit med så länge i Toto Balotto och vi ser fram emot en härlig 2023 tillsammans. Stort tack! Toto Balotto görs i samarbete med Sambla, låneförmedlaren ni vet som jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt. Eller, det kanske ni inte visste. Nu gör ni det i alla fall. Kolla om det finns möjlighet att sänka dina lånekostnader genom att helt kostnadsfritt ansöka på samla.se. Ni som har flera dyra lån med höga räntor, ni som jag som har suttit på ett gammalt sänglån eller ett lån inför en resa eller ett lån för en resa. Alla ni som känner att det här, min nuvarande räntesituation alltså, den vill jag banne mig se om jag kan göra något åt. Ja! Då borde ni gå in på samla.se och se om deras jämförelse med upp till 40 olika låneinstitut kan hjälpa till. Jag gillar ju den personliga hjälpen och vill man då hellre rikta sig till någon som hjälper en, ja då är det bara lyfta på luren och slå Sambla en pling. De finns endast ett telefonsamtal bort för att hjälpa dig att jämföra och se över lån. Vi säger tack Sambla för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Ja hörni, ibland så svänger det snabbt i Toto-världen, inte för att det hör till vanligheterna att vi tvingas köra uppdelade avsnitt, men så har fallet blivit den här gången. Onsdag har hux flux blivit fredag, det är dan för dan och vi har hunnit käka julbord, jag har förflyttat mig till Härjedalen och sitter just nu i Bruksvallarna och pratar med dig på lina igen. Det är fredag 23 december, 9:15 på morgonen och Manchester City och Erling Haaland och Kevin De Bruyne har precis spänt bågen mot Liverpool i ligacupens 1/8-final igår kväll. Fan vad det svänger!
Ja men det svänger mycket. Det har öppnats åtal igen mot Juventus och ett gäng andra klubbar senast vi snackade. Så var det ju väldigt mycket. Jag tycker att det här hoppet i podden också beskriver lite hur snabbt det går i fotbollen. Tänker du, alltså VM känns väldigt mycket mer avlägset nu. Även om det känns avlägset även sist vi satt ner. Men nu är det liksom borta och man blev renad av klubbfotbollen lite grann. Man tvättade bort VM, det sista som fanns kvar, den sista lastanken som fanns kvar av VM i Qatar på kroppen och att man har suttit där och liksom hängt med och varit engagerad. Den tog Haaland och gänget bort igår. Så nu känner man sig redo.
Jag skulle snarare vilja likna det vid en så här upp och hoppa lavett än någon slags renande dusch. Ja, det var bara liksom så här tjuff, en backhand rätt i plytet att liksom så här, hörru, nu är det dags att vakna igen här.
Nu är VM historia och så rullar vi igång det här maskineriet igen.
Det fanns också i att höra Niklas Holmgren kommentera och att så här, det har ändå varit väldigt mycket fotboll komprimerat under en månad med Chris och med Backe och gänget. Nu fick man liksom in ett annat TV-hus med andra kommentatorer och en annan studio. Det var också någonting nytt, känns fräscht på något sätt.
Nygammalt får man väl ändå säga. Det var inte jättemycket som var nytt förutom Kristoffer Olsson som gästexpert i Viaplay.
Nej, exakt.
I övrigt så var det ju liksom samma gamla trygga fina maskineri därifrån också. Men jag vet inte om du tänkte på det med just Niklas Holmgren. Det är kul att du säger det. Alltså Erling Haaland har ju nått en liksom status, men kanske framförallt så här spelsätt i Manchester City, i synnerhet när då Kevin De Bruyne har bollen, för att de två har ju utvecklat ett radarpartnerskap som fan inte liknar någonting. Att Holmgren mer eller mindre omedvetet, jag vet inte, men så fort Kevin De Bruyne har bollen på offensiv planhalva så är numera Niklas Holmgrens liksom referat bara, och var är Haaland? Så här, var är Haaland? Nu måste vi liksom lokalisera den där norska besten, för det är dit bollen ska.
Men då var det,
och jag tänkte på det.
Det var lite extra kul för att han valde ju inte passa Haaland som hade kunnat blivit ett friläge, utan han valde att hålla i bollen istället på genialt Kevin De Bruyne maner och passa Gündogan som kom på bortre istället.
Ja, jo, visst, absolut. Men just det där, alltså under första halvlek så kände jag att så här kommer det låta så oerhört många gånger när Honken har City kommande 2-3 år. Var är Haaland? Och sen så kan du ju såklart då uppföljningen. Vad säger han sen?
Där är Haaland.
Och sen så är det, och där är det 1-0 Manchester City. Alltså,
var är Haaland? Där är Haaland. Och där är 1-0 Manchester City.
Och där har vi 1-0 Manchester City. Alltså det, den liksom meningen kommer man höra många gånger kommande två säsonger. Var är Haaland? Där är Haaland. Och där är det mål för Manchester City. Det var en jävla match och vi kan komma tillbaka till den. Jag känner bara att jag kort bara liksom så här, för protokollets skull och för så här, peace of mind i mitt poddskapande inre, så vill jag bara liksom så här, stänga vår inledning. Nu är ju den 2 dygn gammal och jag kommer knappt ihåg vad vi pratade om. Jag vet att vi blev oense kring Emiliano Martinez liksom roll i det argentinska guldfirandet. Jag såg att den franska förbundsordföranden här, vad heter han, Noël Legret, var ute och kritiserade Emiliano Martinez stenhårt. Adil Rami hade väl kallat honom för fotbollens mest avskydda man. Det vet jag inte riktigt om jag ställer upp på, i synnerhet inte så här kort in på VM med Gianni Infantino i spetsen.
Men en fransman efter den, en final
liksom Batman-skurken.
Nej, men en fransman
har gjort senaste tiden. Ja.
Men en fransman kan ju inte efter en VM-finalförlust prata för resten av fotbollsvärlden. Det går inte.
Nej,
utan fransmannen får ju prata för sig själva.
Ja, och det är väl klart att det sticker i ögonen på
jävla
väldigt många fransmän.
Jävla grådkäkande, snigelätande borta i Danmark. Ni får prata för er själva.
Borta i Danmark?
Så är Danmark.
Ja.
Ja, alltså det är sådär. Man bara blandar ihop haten.
Det är där,
och så
det är där de håller till.
Det är där de är, de jävlarna alltså. På
Gillette! Till Danmark. Ja, nej, men det är väl klart att de är ju jäviga här som finalförlorare. Och att det är ju många som liksom dig kanske inte lägger lika stor vikt vid att man hånar killen Mbappé här. Kanske lite för långt, men ändå hånar honom. Jag ville bara liksom stänga det där, för att jag vill minnas att jag drog upp liksom två spår i detta liksom, post-guldfirandet som varit, att VM avslutats. Dels då Emiliano Martinez, som jag har noterat att väldigt många svenskar gillar att kalla då Dibu. Har du tänkt på det?
Mm. Ja, absolut. Alltså,
väldigt många har ju lärt sig här under VM att Emiliano Martinez kallas Dibu Martinez. Och att man då ska liksom lägga sig till med med det smeknamnet, för att man ska liksom, man ska signalera att man är invigd.
Jag har svårt att se det flyga naturligt. Boxing Day när Aston Villa spelar, nu kanske inte han är med, han är väl bakis fortfarande då, på ett O'Learys i Linköping.
Ja.
Jag har svårt att se det flyga där. Naturligt.
Verkligen, verkligen. Och alltså, varför man liksom vet att det inte flyger naturligt, det är för att ingen har hittills vågat ta, eller i alla fall bottnat i steget att bara kalla honom Dibu. Man måste lägga till Martinez.
Dibu för Martinez. Att
man, exakt. För att man vet att det låter för löjligt ifall jag bara kör Dibu. Utan jag måste slå på Martinez så att folk fattar vem jag menar.
Men det blir väl
Niva då som bryter den vallen. Det får man väl utgå från. Dibu Martinez och Emiliano Martinez då liksom så här, kan vi lämna där hem. Den andra bara liksom personen jag ville beröra. Nu känns det ganska gammalt, men eftersom det öppnades någon slags jävla utredning igår och han fortfarande är på väldigt många liksom löpsedlar och läppar och inte minst då i arga tweets, så är det väl på något sätt liksom fortfarande aktuellt. Och det är ju såklart då Salt Bay, eller vad var det han kallades av Olof Lund där för något år sedan eller två? Vi kanske ska lyssna på det, Kimpa.
Då har han missat att alla fotbollsspelare trodde jag åkte till Dubai eller liknande för att äta Salten Bay, eller han... Men han ska väl öppna i London nu, Salten Bay eller vad han heter.
Han kan väl öppna var han vill egentligen. Efter
Salt Bay.
Salt Bay.
Det var en blandning mellan Salt Bay och Saltimbocca.
Gillar den, jag omfamnar Olofs uttal.
Nu Salten Bay eller vad han heter.
Hur många gånger man än hör det där så är det fortfarande lika kul. Saltimbay.
Ja, men det är ju när 60-talisten kommer ut, alltså med att vara 60-talist, det är när han får fråga det, vad heter restaurangägaren i Dubai som saltar köttet på ett väldigt speciellt sätt.
Nej, men det är väl såklart ingen som har missat hela det här efterspelet, att han tog sig ner på inneplan, såklart då liksom sanktionerat och upptummat av FIFA från högsta ort. Gianni Infantino har väl sprungit på Salt Bays restaurang i Dubai i flera år, och de verkar ju vara bundisar, och det verkar väl vara liksom så här förklaringen till att Salt Bay kommer så nära argentinska spelare och VM-bucklar.
Ja, men har du sett de här små videosnuttarna med Saltin Bä och Gianni Infantino när de är så här garviga med varandra?
Jag
har svårt att veta om de förstår varandra och så, om de pratar. Det ska hela tiden, alltså det känns som att så här, du räddar upp en liten härlig situation genom att garva till och lägga armen runt varandra. Det känns som att Gianni Infantino på klassisk 60-talist maner känner att det är cool, den här killen är typ ballast i världen, och om jag är med honom då är jag också en ball kille. Men det han inte har fattat, det är att alla tröttnat på Saltin Bä i det här laget, alltså även pre-VM-finalen och att han sprang runt och skulle ta foton och säga wow med bucklan och de argentinska mästarna.
Jo, men alltså Salt Bay är väl kvalvaka på två ben?
Ja, det är verkligen. Det är han verkligen. Men just det smärtsamma i att se dem, alltså man ser, de är så långt ifrån varandra, de har aldrig fört en konversation. Det har bara saltats och garvats och lagt armen om varandra. Så det finns bara någon slags jobbig jargong mellan dem. det är uppförsbacke varje gång de träffas. Relationen liksom, som ändå då ska beskrivas som att det här är min goda vän.
Jag känner dig så pass väl att jag vet exakt vad du menar, men jag hör också i ditt resonemang att du nitar inte riktigt dit liksom slutsatsen. Du träffar inte bullseye. Det jag tror att du försöker säga och det jag vet att du menar, det är att liksom så här, det här är två tondöva människor som tror att de båda är king shit och att de tillsammans utgör någon slags här legendarisk, episk duo som hela världen älskar. Men de har ingen aning om hur många som tycker att de är töntiga, passé och liksom ännu löjligare ihop. Alltså Gianni Infantino tror ju att han är liksom, han är ju en av världens 10 mest uppskattade och mäktiga människor, och förmodligen så har han Salt Bay på samma lista och vice versa. Och så tänker de, om vi slår våra påsar ihop, fy fan, då kan vi liksom, då kan vi erövra världen. Men det enda som händer när de slår sina påsar ihop, det är att liksom så här tönt stämpeln blir ännu tydligare.
Jo, men den tondövheten och vad är motsatsen till att ha örat mot asfalten?
Det är väl att vara tondöv.
Ja, det kanske är att vara tondöv. När Gianni Infantino märker att Saltin Bä får väldigt mycket skit på sociala medier och runt om i fotbollsvärlden, då tänker han ju att det här, Saltim, det räddar du och jag upp. Jag kommer till Dubai. Och sen så gjorde man ju då en liten video när Gianni Infantino då ska beskriva, för han tror ju att han har hela fotbollsvärldens förtroende. Han tror ju fortfarande att han är läckra laxen. Alldeles oavsett allting som har hänt och allt skit han har fått. Och ja, inte minst när engelska supporterna buade åt honom. Liksom. Högljutt under fotbolls-VM. Han verkar liksom inte förstå att alla hatar honom.
Så
han tror ju att han fortfarande är den största fisken och den läckraste laxen när han åker ner till Dubai och liksom ska rädda Saltin Bä och liksom berättar in i kameran för hela fotbollsvärlden att det är min gubbe. Det här är cool, det här är coolaste killen. Ja. Alltså hela den när de återförenas liksom runt Saltin Bäs köttbit. Det är så jävla smärtsamt.
Mr. Nusret. Number one. The best of the best. Unforgettable evening here in Dubai. At Nusret. I come back. Legend. He's a legend. Legend number one. Halas, that's it. Thank you very much. Tushakar Durham.
Ja, men och sen så fattar jag också att, jag menar, klick som klick, följare som följare, oavsett vad som ligger i botten av att någon liksom tittar på en video eller kommenterar en bild eller läser en artikel, om det så är av liksom kärlek och beundran eller om det är hat och irritation, så är det fortfarande en följare, ett klick eller en like. Men alltså, jag är helt övertygad om att när de båda hade gjort klokast i att så här, nu ligger vi lågt ett tag, för det här liksom buckelfirandet på inneplanen, det blev inte riktigt som vi hade hoppats. Alltså, Salt Bay trodde väl nog att liksom alla argentinare skulle stå på rad för att få ta en bild med liksom Salt Bay när han står och saltar bucklan och säger wow. Istället så blir det tvärtom. På det så blev liksom en hel fotbollsvärld hatiska gentemot Salt Bay, att vad fan gör du där? Gå därifrån, du har ingenting där att göra. Och helvete, vad passé du är. På samma sätt så vet man ju att liksom så här, Gianni Infantino någonstans tänker ju, fan, det var ju jag som satte honom, det var ju jag som sanktionerade honom på den där liksom inneplanen. Det här är ju vår liksom masterplan ihop. Och att han då tar helikoptern till Dubai för att försöka rädda det här. Men de hade ju båda mått väldigt bra av att bara så här, nu ligger vi lågt ett tag. Nu låter vi det här blåsa över. Dibu Martinez kanske kan rädda oss med något ytterligare liksom juck av någon buckla. Eller att han liksom så här blåser upp någon Barbara som han döper till Kilian. Och så kan folk liksom släppa oss. Men istället så förvärrar de bara hela situationen ihop.
Så för att avsluta det och för att rätta Rami, så är ju fotbollsvärldens mest hatade man absolut inte Dibu Martinez, utan fotbollsvärldens mest hatade män, det är Saltin Bä och Gianni Infantino. Punkt slut.
Ja, så här, jag skulle vilja korrigera det.
Saltin Bä har gått om Gianni Infantino. Gianni Infantino innan VM, under VM var han fotbollsvärldens mest hatade man. Efter VM så har Saltin Bä blivit den mest hatade.
Ja, men jag skulle snarare vilja säga att liksom så här, fotbollsvärldens mest hatade fenomen är duon Saltin Bä och Gianni Infantino. Och någonstans så är väl det här Kanske, jag vet inte. Men det här är väl någonstans den perfekta summerande slutpunkten på den oerhört märkliga, deppiga, utskällda och jag vill aldrig träffa dig igen soppan som har varit Qatar 2022. Att liksom slutpunkten blev...
Slutpunkten, köttbit, saltimbä, Gianni Infantino. Och något forcerat försök till att upprätta heder och ära för saltimbä från Gianni Infantinos sida. Där har vi det.
Vad är det man brukar säga kring en årsredovisning? På sista raden, alltså längst bak i årsredovisningen, på sista raden, där hamnar duon Saltimbä och Gianni Infantino. Och så i någon slags här, i någon liten asterisk eller fotnot, ja. Så finns även liksom efterspelet efter VM att Cristiano Ronaldo är på väg till Saudiarabien och ska signa något längre kontrakt med något ambassadörskap i botten. Alltså det där är ju också så jävla VM-summerande att det blev slutet på Cristiano Ronaldos karriär i mångt och mycket, och att han nu inte satsar vidare med ett kontrakt som är så här, ja men Henok Goitom ska efter avslutad spelarkarriär ingå i ledarstaben. Det finns i hans så här, kontrakt.
Eller som det surrades om, det var ju Marseille-basen som pratade om det, vi kanske tog upp det i Toto också, men att han skulle gå dit eller möjligtvis gå till Napoli för att fortsätta spela Champions League-fotboll, att hans driv, för det har man ju pratat om hela tiden, att liksom hans stora driv är ju att spela Champions League-fotboll.
Exakt.
Och att vad jag tänker då, att utöka sina rekord så att han blir svår att överträffa eller svår att slå även framförallt under hans livstid, men kanske överallt framtid. Det har man ju, både du och jag, eller hur, tänkt att så här, ja, men det är ju hans stora drivkraft. Men nu blottas det då. Eller nu kanske det har ändrats bara, att han känner att det är över. Jag är för dålig. Jag har blivit till och med petad liksom i det portugisiska landslaget. Ja, jag är kapten, jag är det portugisiska landslaget och jag blir petad där. Nu kör vi Dubai liksom.
Jo, men att han på det bryter ny mark, alltså han blir någon slags här, alltså den första spelaren som i sitt sista kontrakt inte då är planerad att efter avslutad karriär direkt ingå i ledarstaben, lex Henok Goitom i AIK, eller som kring Francesco Totti, att så här, efter avslutad karriär så finns det såklart en roll för dig i klubben. Nu gick han väl liksom bakom Monchi och var någon form av liksom så här, han hade ju någon luddig roll, men det var så givet att så här, det ska finnas en plats för dig i klubben och i organisationen här. Här blir ju då, alltså Cristiano Ronaldo blir den första spelaren som i kontraktet så finns det inbakat en femårig ambassadörsroll för att Saudiarabien ska hålla i VM 2030. Alltså det är så här, det blev verkligen på den sista raden som är årsredovisningen för VM 2022 i Qatar, så hamnade Saltimbä, Gianni Infantino och Cristiano Ronaldos ambassadörskap i Saudiarabien i någon slags liksom deppig tremannarumba.
Märkte du där att jag nitade dit lite i förbifarten en term som är fotbollsvärldens liksom fuck off-röt? Att han åker och gör, alltså han gjorde en Saltimbä. Så här precis. Det är att fuck it all, så här, nu drar jag till Saudi, nu drar jag till MLS eller vad fan det nu kan vara. Nu skiter vi i det här lite grann. Så en variant på ett fuck off, att när man inser att allting är slut, då drar man bara.
Exakt.
Och gör man en Saltimbä.
Ja. Ja, men jag tycker att de orden och de resonemangen får bli liksom the perfect storm vad gäller slutplädering.
Visst.
Och slutresultat vad gäller VM 22. Och så går vi vidare med livet.
Toto Balotto är sponsrade av Dyson. Och ni som lyssnade förra veckan kanske minns att jag pratade om en James Dyson som 1978 blev väldigt frustrerad över att dammsugarna inte höll prestanda. Det vill säga, när han tog isär dammsugaren så upptäckte han att påsen var igensatt av damm. Och det fick suget att sjunka. Alla som har varit med med dammsugare, ja, de känner till detta problemet. Och han hade ju då nyligen såklart byggt ett industriellt cyklontorn för sin fabrik som separerade färgpartiklar från luften med hjälp av en centrifugalkraft. Och han siktade på att använda samma principarbete även för en dammsugare och satte igång. 5127 produkter senare så hade han uppfunnit världens första påslösa dammsugare. Dyson är idag ett globalt teknikföretag som har levererat över 100 miljoner digitala motorer. Det är helt otroligt. Och jag tycker att Dyson är den absolut bästa dammsugaren. Det är produkter som verkligen fungerar och presterar och de skiljer sig från andra. Alla produkter som Dyson lanserar är ett resultat av problemlösning för konsumenterna. Och att lösa problem som många människor stöter på i sin vardag, det är Dysons ingenjörers verklighet. Jag vill slå ett slag för Dyson V15 Detect Absolute. Det är den mest kraftfulla och den mest intelligenta sladdlösa dammsugaren från Dyson hittills. Rengöringsmunstycket för hårda golv är utrustat med exakt vinklad grön laserdiodteknik som lyser upp och avslöjar dammpartiklar som du normalt inte ser. Detta för att säkerställa att du är säker på att ditt hem har rengjorts på djupet. Där finns en rad funktioner, till exempel LCD-skärmen som är inbyggd så att du som använder dammsugaren kan se hur mycket dammsugaren har tagit bort. Det är faktiskt en skön känsla när man har dammsugaren och man slår någon slags personal record. Nu jäklar, har huset varit smutsigt men nu har jag djuprengjort det. Men du ser också då de olika storlekarna på partiklarna och du känner att du har vetenskapliga bevis i ryggen för att du har gjort en djuprengöring. Det är så att säga satisfying. Dammsugarna har också utformats så att de automatiskt ökar sugkraften när de stöter på en stor mängd damm. Ja, vilken grej. Detta händer alltså i autoläge när sensorerna upptäcker höga koncentrationer av damm och reaktiv sugkraft utlöses, ja men det hör ju vilken gåshud, för att automatiskt öka i effekt. Och när dammnivåerna normaliseras reduceras sugeffekten till sin tidigare nivå. Jag vill också pinpointa två stycken otroliga rengöringsmunstycken, verktyg så att säga, till din Dyson dammsugare. Hairscrew och Pet Grooming. Hairscrew, det är alltså Dyson Engineers som har försökt lösa problemet med att ta bort hår från borstmunstycket. Detta är ofta en utmaning, ja men det känner ni till. Men detta är alltså Dysons ingenjör löst. De har utvecklat en dammsugare och tillbehör som automatiskt reder ut trassel. Och det kan vara hår från människor och husdjur. Och sen Pet Grooming då, som borstar och tar bort lösa hår från ditt husdjur direkt in i dammsugan. Det hindrar alltså lösa hårstrån från att spridas runt i hemmet. Helt otroligt. Också döda hudceller fångas upp med varje penseldrag. Så detta är otroligt. Dyson D15 Detect Absolut och tillbehör hittar du på Dyson.se och i Dyson-butiker. Vi säger stort tack till Dyson som är med och möjliggör Toto Balotto. Terve, terve, kitos och allt det där till Kårauta som har varit med hela året. Ni är ju fantastiska. Nu är det inte långt kvar till julafton hörni. Men än finns det tid att köpa de sista klapparna. Och med förtursrean så kan man faktiskt verkligen fynda nu. Kårauta förespråkar ju gärna sånt som finns kvar under en lång tid efter julen. Sånt som man faktiskt kan ha nytta av på riktigt. Och sånt som sätter guldkant på livet och vardagen. Så glöm inte att man kan köpa en julklapp till flera och även gå ihop för att köpa saker tillsammans.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
På Kårauta finner man de perfekta presenterna till nära och kära. Jag tänker på hemmafixaren, som jag alltid gör när jag tänker på Kårauta. Där finns ju verktyg och precis alla tillbehör. Men det finns också till exempel gasolkaminer för livsnjutaren och så vidare. Glöm heller inte att gå med i Kårautas kundklubb och ta del av alla deras otroliga erbjudanden som man får. Och då dessutom fynda före alla andra innan mellandagsrean. Besök närmsta butik eller kårauta.se. Huvudjola! God jul!
Vi går vidare med livet. Det var kul att du nämnde årsredovisning. För då tänker man ju osökt på Juventus.
Ja, vad har hänt där? Alltså det känns som att...
jag vet inte, hur bra koll bara... har vi i Sverige på liksom vad det är som pågår i Italien? Och en ny skandal som kallas för plus... Vi har haft Calcio Scommesse, vi har haft Calciopoli.
Exakt.
Lite olika. Alla skandaler i Italien får ju ett namn. Och nu har vi då Plus Valense. Som
Plus pågår. Valense.
Yes.
Ja, jag kan såklart bara tala för mig själv och jag har ju kanske liksom jag kanske inte är så representativ för så många eftersom jag har befunnit mig i Qatar stora delar av den senaste månaden. Men jag vill tro att i och med VM och matcherna som har varit och snackisarna som har varit kring spelare och framtid och så vidare så upplever jag att det har varit väldigt lite fokus på vad som har hänt i Juventus sen liksom allting briserade för, vad är det, 3-4 veckor sedan?
Ja, men jag tror att det också är en skandal som är lite för svår att förstå för folk. Det var lite lättare med att Moggi ringde till Rai och sa taglia tutto, att de skulle klippa bort offside-bilderna till producenten. Vad har vi för producent på Leo Jägerskjöld Nilsson som är producent för era sändningar på C-more?
Matteoni eller
Matteoni, min gubbe. Fan, tycker mycket om Pierre Matteoni och hans stora halsduk. men kan man ju då tänka sig, ja, men vi kan ju ta den fulaste fisken i svensk fotboll de senaste åren, i alla fall sett till vad han blev dömd för och så vidare. Så Östersundsbasen
Kinberg,
ja, exakt, ringer då till Matteoni.
En gång i tiden så skuggade han Mohammed bin Salman på den dansk-italienska etisk-moraliska skalan. Vilket i sig var lite för skevt, kände jag.
Ja, det kanske var lite för skevt.
Kinberg upptaxerade en barack strax utanför Jämtkraft Arena och bin Salman sjösatte ett styckmord av en journalist. Marginell skillnad på den dansk, ja. på Dima-skalan.
Ja, nej, men jag tror att
Dime-skalan. Vad var det vi landade i? Dime-skalan.
Nej, men vi landade ju, alltså, vi sa väl typ Dime-skalan, men Dime.
Diem. Diem-skalan var det.
Nej, Diem så var det.
Ja, dansk-italienska etisk-moraliska skalan.
Diem-skalan. Ja, precis. Nej, men vi kan väl bara, ska vi bara ta en kort recap vad det är som har hänt.
Ja, gärna.
Och vi kan väl börja då med Plus Valense, som handlar om att man i bokföringen övervärderar spelare sett till det verkliga värdet. Och varför gör man det här? Jo, men det är någon slags ekonomisk doping för att hamna rätt med alla licenser och så vidare. Är du med på det?
Mm. Ja, men det är väl typ det är att upptaxera baracken.
Ja, men, exakt. Det är ju bra att vi kan liksom jämföra med det. Och Plus Valense, direkt översatt på svenska, tror jag är reavinster. Alltså realisationsvinst. Och det här har ju då... Det har ju pågått en utredning som inte fick speciellt mycket ljus på sig. Och som lades ner den 27 maj i år. Och bland annat då mot Juventus, men många andra klubbar. Så det var en utredning av det italienska fotbollsförbundet, alla blev friade, och det som var det stora problemet här, det var ju att sätta ett objektivt värde på en spelare, och då hade man i den här utredningen bland annat använt sig av Transfermarkt, som såklart La Corte di Torino liksom, rätten liksom sköt ner på att det hade suttit åklagare och googlat på Transfermarkt och sagt att kolla här, det här värdet kan inte stämma, även om det för alla oss fotboll, alltså om vi skulle gått in på varje fall så hade vi kunnat säga, men fan, där har de ju myglat, alltså det här är ju ekonomisk doping, det här är ju fiffel i bokföringen, vi hade ju förstått det.
Någonting säger mig att Mattia De Ciglio kan ha varit den spelaren med mest skevt värde.
Jag tror ju liksom att Mattia Di Ciglio är väl den enda spelaren som inte har gjorts någonting med. Han har ju bara fått vara. Däremot så Arthur med Pjanic, alltså, det finns ju väldigt många dealer med Sassuolo, Där har du Locatelli kanske som den främsta. Du har också dealer med Atalanta. Så att det, alltså de klubbarna som fortfarande är kvar, Napoli och Kiev, de är friade nu när man öppnar upp den här utredningen igen och försöker dra det till högsta domstolen. Men de klubbarna som är kvar är Sampdoria, Novara, Genoa, Empoli, Parma, Provincelli, Pescara, Pisa. Och sen så får man väl se liksom var det landar. Men det finns återigen ett problem med att objektivt sätta ett värde på en spelare. Så här, även om det kanske är uppenbart för alla som liksom kollar på de här affärerna som har gjorts, att man har fifflat, så blir det ändå svårt att fastslå. Och speciellt med många spelare så här mellan så här Nova, eller som Juventus har gjort. Det har varit många så här utlån och sådär också som man har fifflat med värdena för att få svartare siffror eller mindre röda siffror i bokföringen. Alltså, så här, de blir ju svårare, det blir mindre pengar. Däremot så blir det ju, jag såg att Kulusevski-affären på 35 miljoner också var liksom indragen i det här. Och man har gjort en massa avlyssningar. Det är det som har fått allting att liksom börja koka igen.
Ja.
Och det är åklagarmyndigheten i Turin som har öppnat upp allt igen för att man har då avlyssnat under en längre tid. Jag tror att det är 14 000 sidor som den här utredningen sammanfattas i.
Men jag måste bara fråga dig då innan du fortsätter, bara så att liksom så här, jag och lyssnarna förstår vad du säger. Alltså, när du rabblar alla de här klubbarna, då låter det som att det här är någonting som jättemånga klubbar har satt i system och liksom använt sig av. Men har då Juventus varit mycket värre än alla andra? Eller varför är liksom... Varför är Juventus den klubb som har fått allt strålkastarljus på sig och där styrelsen har kastat in handduken och lämnat och den sportsliga ledningen schappat också?
Det är möjligt att det har satt i system av andra klubbar också, men det är ju spelare som Juventus har varit inblandade i. Det är de övergångarna som man utreder.
Jo, men har de utrett Juventus specifikt eller har man utrett liksom alla klubbar Juventus stuckit ut?
Nej, utan det som har hänt är att man det är Juventus i grunden och sen så klubbar som Juventus har samarbetat med. Men sen, det ska ju sägas också, om man utreder Juventus och sen så ser man att Genoa är delaktig här, då börjar de utreda Genoa. Och så ser man att de kanske har ett eget system eller samma system som man har lärt sig, eller vad man ska säga.
De driver en egen liten verksamhet.
Nej, men det är ju i grunden Juventus och klubbar som Juventus har gjort affärer med. Och i detta då så finns ju en massa bevis då, om man ska säga. Bland annat så är det Paratici's, alltså Spurs nuvarande sportchef, hans svarta bok som ska vara någon slags key för åklagarmyndigheten här. Och det känns ju också så jävla italienskt att han sitter på liksom en liten libretto svart där han liksom skriver upp en massa grejer i och som kan konfiskeras och användas emot Juventus. Men alla de här avlyssningarna, du har ju bland annat alltså hela den avgående styrelsen såklart har ju känt till det här, och det är ju en anledning till att de avgår också. Men där kommer ju Allegri in, där han liksom ska ha varit vansinnig på hur Juventus har skött sin transferpolitik under hela 2021 och sagt att fan, allting handlar om det här jävla plus Valencia. Men det är skönt nu, för nu börjar vi göra riktiga värvningar, ska han ha sagt till slutet på året också. Alltså så här, nu har vi börjat värva för att förstärka laget, inte för att fiffla med bokföringen och se till så att vi liksom klarar licensen.
Men så vad händer nu? Vad är status? Vad har liksom hänt under den månad som har gått sen då Nedved och Agnelli och gänget liksom bara klev av sent någon kväll?
Nej, men det som hände framförallt igår och det som är stora rubriker idag och helsidor i italiensk media och som jag tror att du såg igår, att det började flasha ut lite breaking news och sådär, det var ju att det italienska fotbollsförbundet har överklagat domen från hovrätten till högsta domstolen och vill öppna upp fallet igen. Och det är det fallet som stängdes den 27 maj. Så att nu tar man liksom upp allt det här igen. Och sett till då de här nya bevisen som är avlyssningar från åklagarmyndigheten i Turin, Paratici's svarta bok och så vidare och så vidare.
Okej, okay, och det här kan leda till vad då tror du? Eller vad spekuleras det i att det kan leda till?
Nej, men det alltså när man jag har sett på sociala medier att man pratar om det, alltså att Juventus ska tvångsnedflyttas och sånt där. Det ses som väldigt väldigt otroligt. Alltså nu ska inte jag säga att jag är expert i italiensk juridik. Men
för vad
fast
slog hovrättens dom från i våras då? Alltså vad landade den domen i?
Nej, att man, det var ju det som var grejen. Alla blev friade.
Okej, okay, alla blev friade, men det som hände för en månad sen, alltså som gjorde att alla lämnade och klev av, vad var det då? Om vi nu är mellan två liksom, domar och förhandlingar.
Nej men för att Juventus till exempel ska bli tvångsnedflyttade, då måste italienska fotbollsförbundet öppna upp det här igen genom att överklaga till högsta domstolen för att man ska kunna straffa de här klubbarna. Och det är ju det som har hänt nu.
Det hände igår, men vad var det som hände för en månad sedan? Om det här nu var liksom en dom som föll i slutet av maj. Alltså så här, vad är det som har, vad ledde fram till det som skedde för en månad sedan när alla klev av?
Nej, men det som har hänt är 27 maj, då la man ner, men man fortsatte helt enkelt att undersöka. Så att så här, okay. Det lades ner, fallet lades ner, men man fortsatte att undersöka.
Och när Juventus fick reda på att fan, vi har lyssnats av hela hösten. Vi har haft lampan på oss senaste halvåret.
Då avgår
nu, nu är det kört. Nu är det klippt, så att säga.
Exakt.
Så de föregick gårdagen med en månad genom att liksom dra direkt istället för att hänga kvar.
Men här är de ju lite fina då, att de fortsätter att utreda dem även fast de har blivit frikända. Så att det liksom pågår under hela hösten. Och nu har man officiellt överklagat till högsta domstolen.
Så nu, ja, men det känns utifrån den bilden man har av det italienska samhället som väldigt liksom logiskt att den här avslutade utredningen och förundersökningen blink är inte alls avslutad.
Nej, och så frågar du vad tror jag att det kommer hända, så man står ju fortfarande oavsett vad man har för. Jag tror nog att man kommer åka på något slags straff, men oavsett vad man har för bevis, avlyssning, svarta böcker och så vidare, så landar man ju fortfarande på det här objektiva värdet och problemet med att sätta det.
Ja.
Vad är värdet på en fotbollsspelare och vem bestämmer det värdet? Det finns ju ingen absolut sanning i det. Och jag tror att det kommer fortsätta att ställa till problem, och det är det jag läser mig till lite här på morgonen också när jag läser krönikor och så.
Men den problematiken gäller ju inte bara Juventus, utan så är det väl för alla. En spelare är ju inte värd mer än vad en köpande klubb är beredd att betala för honom. Alltså det är svårt att, alltså hade man själv bara fått bestämma. Ja, det är väl klart att så här, kontraktslängd och ålder och skadehistorik och
så. Per Frick är ju inte värd en miljard. Alltså någonstans måste man ju dra gränsen, och här finns det ju några rejäla fiffel vad jag förstår det som, utan att ha några exakta siffror. Det kan vi ju återkomma till. Jag tror att det kommer komma bra sammanställningar under utredningens gång och sådär framåt.
Ja, absolut. Men jag menar, alltså, nu är väl Per Frick ett haltande exempel, men just allsvenska spelare är väl vanligtvis ypperliga exempel på hur många svenskar som tenderar att övervärdera spelare när det sen kommer en köpande klubb från Europa eller utlandet. Alltså supportrar sitter och drömmer om 80, 90, 100 miljoner, att man ska slå Alexander Isak och Zlatan Ibrahimovic transferrekord från allsvenskan, och sportchefer pratar om att oj, det här blir dyrt, och sen så när det kommer till kritan, ja då lämnar folk för 11 miljoner eller 16 miljoner eller vad det nu kan vara. Och jag menar, liksom, detsamma gäller ju fast i relativa högre termer ute i Europa. Kontra då spelare som man kanske inte alls tycker ur något slags liksom, spelmässigt prisma ska vara värd de här pengarna. Men det finns någonting annat eller flera andra parametrar som gör att värdet skjuter i höjden. Och kontraktsituationen gör att liksom, priserna trissas uppåt eller pressas neråt.
Det finns ändå någonting kittlande att åklagarna har liksom dragit upp någon jävla projektor liksom, lämnat fram utskrivna bilder på transfermarktsvärdering av spelare. Man har ju varit inne där själv liksom, tusentals gånger och kollat på värden och ja. Sådär. Så jag ser bilden framför mig utskrivet på svartvitt såklart också på ett papper. Lite för fint papper, för det ska man ju använda sig av också i Italien. Och som lämnas fram som bevisning. Så här, kolla här, Kolosevski. Står 18 miljoner. Vadå 35?
Samtidigt som man givetvis utgår från att det kan finnas manipulerade siffror på transfermarkt åt andra hållet. Ja. Liksom betalade av de ägande klubbarna.
Men det ska ju sägas.
Det utgår man ju från såklart sker också. Att så här, kan ni skriva upp värdet på den här spelaren? Här kommer en liten transaktion för det.
Men det, alltså, i alla sådana här skandaler så brukar det alltid finnas någon stor syndabock. Alltså, någon som kan systemet bättre än alla andra. Och det var liksom Luciano Moggi back in the days som fick bli ansiktet utåt för hela Calciopoli, även om det var många inblandade. Men liksom, det var Luciano Moggis system och sådär. Det här är ju Paratici som är liksom hjärnan bakom allting. Och när jag läst återgivningar av de här inspelade samtalen så är han ju liksom kingen på att fiffla med bokföringen här, Paratici. Det är liksom så här, vet du vad? Lämna det där åt mig. Han säger ju liksom till Atalanta, Genoa och ändå tunga klubbar. Mm. Preziosi och alltså, jag ser alla personer här nu som är liksom insyltade i det här och som just nu utreds. Det är ändå tunga personer inom italiensk fotboll. Det är liksom, alla svansar runt Paratici. Det är han som vet hur man gör här.
Någonstans så kanske det här också förklarar lite varför Paratici lämnade så, alltså inte hux flux, men jag tyckte det var konstigt när Paratici lämnade Juventus. Eller?
Ja, det kom lite från ingenstans och att han skulle gå till Spurs och sådär. Frågan är om man kanske ska börja utreda Spurs lite där borta på öarna och se vad de har, liksom, kolla igenom deras böcker lite om det har fifflats. Kanske därför de ville att Paratici skulle komma också, för att han var kingen på att skriva upp värden på spelare och så.
Ja, och så har du ju Conte där. Som till skillnad då från Allegri.
Han, är inte han en bondskurk?
Ja, men det är det jag menar. Liksom, alltså, Conte känns ju mycket mer benägen att liksom så här gärna spela med i den här farsen. Så länge det liksom gynnar honom i slutet av dagen. Eller?
Framförallt så har väl tränarna inte jättemycket med det här att göra. Men jag förstår vad du menar. Alltså, han skiter i det, bara han får sina spelare.
Bara jo, men, får, jo, men du tog Allegri får... som exempel där, att han har gått och, alltså, så här, Allegri har skruvat på sig och liksom så här gnällt
han
på
ju, han har ju precis på samma sätt varit sur över att allting handlar ju inte om att jag ska få de spelare jag har, utan för att ni ska fiffla med er jävla bokföring så vi ska få våra licenser.
Exakt.
Så det skiter jag i. Kan vi börja värva spelare så laget blir bättre? Inte bara för att papperna ska se bra ut. Liksom.
Jo, men alltså, att papperna ska se bra ut, det är väl, alltså, så här, i förlängningen så är väl också det en förutsättning för att Allegri och eller Conte ska kunna få ut sina monstruösa löner också.
Ja, absolut. Men Conte i det här fallet, han vill ju bara ha sin jävla 100 euro sedel så han kan gå ut och käka på sin fina restaurang. Det är bara det handlar om.
Ah, jag tror inte att det bara är det handlar om. Jag tror också att så här, om Paratici liksom upplyser honom om att du kanske liksom så här, du kanske också får förstå att vill, för att Conte är väl vadå, en av världens 5 bäst betalda tränare.
Ja. Ja, kanske, ja.
Att ska den månadslönen fortsätta ticka in, ja då får du helt enkelt hålla god min när det kommer någon konstig värvning här och där.
Ja, men absolut.
Ja. Det här rullar vidare. Nu öppnas det här alltså upp till högsta domstolen. Hur snabbfotad är man, skulle du säga, i Italien kring såna här
grejer? Jag tror att man kan förvänta sig att det här kommer pågå under våren och att vi kommer få någon slags beslut i slutet på säsongen. Det blir väl symboliskt bra också att ge någon slags straff. Att något straff måste ändå delas ut. Sen om det blir ekonomiskt, jag såg att Gazzetta spekulerade i slutet av en artikel jag läste där alltså tvångsnedflyttning ansågs mycket otänkbart. Ma quella ipotesi resten kastade Juventus. Molto remota. Remote, det har det ju. Alltså molto remota. Ja, nej, men till och med italienarna förstår inte riktigt vad det här ska landa i. Det är svårt att spekulera i.
Nej, men då får man väl hoppas att såväl högsta domstolen som Juventus som alla italienare som bryr sig använder liksom Beck levande begravds paroll, alltså att ge straffet en mening, alltså att använda det som ledstjärna i hela den här soppan. Att vad det än slutar i så ska vi ge straffet en mening, alltså gentemot Juventus. Det är en jävla bra grej det där, att ge straffet en mening direkt från Anton Elins favoritbubblare levande begravd.
Ja, absolut. Jag lyssnar med ett halvt öra här på vad du säger, för jag läser samtidigt. Men jag pratar om licenser.
Mm.
Huvudväg här för åklagarmyndigheterna är ju alltså var den här ekonomiska dopingen nödvändig för att till exempel ta Juventus då, för att Juventus skulle kunna skriva in sig överhuvudtaget i Serie A. Hade de egentligen för röda siffror för att ens skriva in sig i Serie A? Förstår jag vad jag menar?
Ja.
Och det är väl i så fall det då som
någon form av elitlicens liksom.
Ja, men exakt, så här, klarar de elitlicensen. Och det kommer de ju aldrig kunna bevisa att de var så långt ifrån och att de fuskade så mycket för att de skulle ens klara elitlicensen i Serie A. Det i så fall skulle ju kunna vara då anledning till att tvångsnedflytta Juventus. Men jag säger som Gazettas artikel skriver här. Molto remota.
Men vet du vad jag känner bara som liksom slutkläm på hela det här, när jag nu efter dina förklaringar har förstått caset bättre?
Ja, det är kul att jag liksom nått fram.
Ja, men det är att det känns skönt i liksom bröstet. Jag har fått sinnesfrid när jag nu inser att Artur och Miralem Pjanic aldrig var värda 600 miljoner. Det var bara de som tutade i oss att de alltså att de var värda 600 miljoner. Det kunde vi med våra egna ögon se att liksom så här, kejsaren har inte nya kläder. Han är naken. Det här är inga 600 miljoner kronor spelare. Det här är för fan liksom 100 miljoner kronor spelare.
Det var den sista friden vi behövde för att kunna gå på julledighet här nu och andas.
Jo, men alltså, det var väl någonstans kring Pjanic och Artur. Det var väl där liksom de stora varningsklockorna började ringa utredande myndigheterna hos Italien. Att vänta nu, vad sa de att de här spelarna kostade? Vi har ju sett matcherna själva. 600 miljoner. Nej. Nu är det något som är galet här.
Ja. Ja, vad skönt. Då kan vi gå vidare.
Härligt. Och vi går väl vidare med att börja avrunda denna sista episod innan tomten kommer och Kalle ska fira jul med sina vänner. Jag ville bara kort säga en grej kring matchen igår, alltså City mot Liverpool. Jag tyckte, som vi var inne på när vi hördes tidigare, att det var ju liksom en riktigt härlig upp och hoppa lavett lätt från klubblagsbollen att nu är vi igång igen och nu tutar vi och kör. Jag tycker också att matchen präglades väldigt mycket av många spelare som kommer från ett misslyckat VM eller som inte har fått spela VM, alltså typ Salah och Haaland, men många spelare som spelade VM som inte riktigt liksom lyckades eller fick ut den succé man kanske hade hoppats på, typ Kevin De Bruyne. Och det kändes som att liksom så här, idag, ikväll så handlar det inte om att hålla nollan, utan nu tutar vi och gasar vi framåt och så gör vi vad vi kan i den riktningen, så får vi se vad det räcker till. Jag tyckte det var en jävla härlig match, och jag tycker också att så som de båda tränarna fasade in några av sina liksom bästa spelare under matchen, alltså hur planerat det var, att vi ska inte inleda med någon form av bästa elva och sen så slänger vi in våra junisar med 30-20 kvar, utan att man hade några junisar från start och sen så byttes de delar av det tunga artilleriet in med en halvtimme kvar, så att det hölls hela tiden liksom en hög nivå i matchen igenom, även fast liksom spelare började tröttna. Jag tyckte det var väldigt härligt, men den detaljen jag verkligen liksom så här rös av behag till, det är ju Riyad Mahrez mottagning till 2-1 målet direkt efter paus. Det är väl Rodri, tror jag, som slår bollen över bortre mittback, och Riyad Mahrez som då i höger position av straffområdet tar ner bollen på halvvolley med utsidan av vänster fot, och liksom i en och samma touch så lägger han upp bollen perfekt till sig själv med perfekt avstånd bort från försvaren. Jag vet inte om det är, det kanske är Nat Phillips eller skitsamma vem det är. Men bollen är också tillräckligt nära honom för att ingen annan ska kunna komma åt den. Men det är också ett perfekt avvägt avstånd för han bara ska kunna ta de tre stegen han behöver för att sen kunna curla in den med samma vänsterfot. Men den lilla detaljen, i den här detaljen, jag vet inte om du liksom fascinerades av den liksom jag, det är att han inte tar emot bollen på halvvolley med utsidan av foten med bollen i backen, utan att han lyfter upp foten en knapp decimeter, vilket gör att bollen studsar uppåt när han tar emot den, och då, och bara då, så kan han komma under bollen och sätta en backspin i själva mottaget, så att den, alltså det, om han har foten lägre, närmare marken, då kommer det inte bli samma backspin, utan då kommer bollen liksom nästan studsa tillbaka med lite höjd i sig. Nu nyper han den så att det blir backspin i gräset. Alltså det är så jävla världsklass på den lilla detaljen i det mottaget.
Och sen finns det något med klubblagsfotbollen jämfört med landslagsfotboll som nu under VM som man har sett. Jag kan inte riktigt sätta huvudet på spiken vad liksom den stora differensen, den stora skillnaden är. Men att kolla på en sån här match, nu var det visserligen liksom två av världens bästa lag, men ändå, kolla på en klubblagsmatch kontra liksom kika på en VM-match. Det finns någon så här väsentlig skillnad, och det finns någon huvud på spiken skillnad som man skulle kunna hitta här, men som jag inte kommer på just nu. Förstår
är
vad jag menar?
Inte den, ja, men är inte den skillnaden då, alltså bäst personifierad av Kevin De Bruyne? Att kanske han i Belgien hämmas för mycket av att han liksom tvingas spela med spelare som inte är på hans nivå.
Spelsätt, spelare som inte är på hans nivå, absolut.
Så kommer han hem till Manchester City.
Där kommer det ju till den Marek Hamsik i allsvenskan. Alltså superspelare som kommer och spelar i liksom en mycket sämre miljö. Det spelar ingen roll att motståndarna också är mycket sämre. Men det blir liksom någonting helt annat. Och de som lyckas med det kanske är det som är de bästa spelarna. Ja. Och att man, om man lyckas med både och då, att så att säga, bära sitt landslag och bära sitt klubblag, då är man störst genom tiderna. Den gamla Maradona-sägningen.
Ja, nej, men det är väl det som är, tycker jag i alla fall, den stora skillnaden och det som är enklast att se på i alla fall individuella spelare kontra hela lag då. När man så här tight in på ett mästerskap ser samma spelare in action, men de ser så oerhört mycket mer självklara ut. Passningarna de slår, det finns en adressat, det finns en löpning, det finns en yta, alltså, de förstår varandra på ett helt annat sätt. Och sen så behöver det inte nödvändigtvis vara så att det är liksom klasskillnad mellan spelare i ett landslag, utan det kan ju också handla om att man inte spelar lika mycket med varandra, tränar lika mycket med varandra. Alltså det finns ju en naturlig förklaring i det också, att klubblag kanske flyter på ett annat sätt än vad det gör i landslag, för att man har den kontinuiteten i spel ihop.
Ja, hur som helst då går vi in också inte bara i Boxing Day fotboll, den engelska bollen har dragit igång, utan vi går också in i Il Calcio Mercato Silly Season som öppnar upp här i och med januari, och det kommer bli liksom körning även på transfermarknaden. Jag ser att en av personerna på den det uppslag som Gazettan har, en av fem personer som är stekheta just nu att gå till en annan italiensk klubb eller till en italiensk klubb är Jesper Karlsson. Han har till och med ärats med en liten KIE-ruta. Vem är han? Jesper Karlsson, Nato a Falkenberg in Svezia. Den 25 juli 98. Han är fortfarande jävligt ung alltså. Eller är det bara jag som tycker att 98-orna är unga? De är fan 24 bast. Skitsamma. Han är lika gammal som Mbappé. Och han har också bla 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 här. På tre säsonger så har han gjort 19 mål, skriver de.
Det låter lite.
19 mål. Ja, men han har väl inte gjort speciellt mycket den senaste tiden, va?
Alltså han har ju varit extremt mycket skadad den här hösten. Han kom väl precis tillbaka innan VM-uppehållet.
Det var i Elfsborg som han gjorde 19 mål. Han har alltså gjort 28 mål på 70 matcher i Eredivisie.
Ja, och då är väl magkänslan att han har ungefär lika många assist också.
Här har ju nöten. Anledningen till att han kommer gå till Italien, det är klart, skriver de längst ner. För några dagar sedan så bytte han agent till World Soccer Agency. Och det drivs ju av, vet du vem det är?
Nej.
Alessandro Lucci.
Aha.
Och Alessandro Lucci har ju Luis Muriel, han har Juan Cuadrado, han har Edin Dzeko, han har Dejan Kulusevski, han har, ja men du vet, Castrovilli, bara italienare.
Lucci sätter inte spelare i Belgien direkt.
Han har ju Bonucci liksom, Juan Musso, Zappacosta, Vecino, Mattia Perin, Florenzi. Fick upp en lista här på hans. Men alltså han har alla de här, Gianluca Scamacca, nu har han visserligen tagit honom till Premier League, men det spelar ju liksom ingen roll. Och han har numera också Jesper Karlsson.
Ja, det är underbart.
Men vilken grej, han är klar ju. Alltså ja. Han är klar för ett italienskt lag. Frågan är då, ja, då kommer Alessandro Lucci försöka fixa honom till den största möjliga. Det pratas om Fiorentina bland annat.
Napoli läste också.
Och Napoli också. Jag ser att Fiorentina har ju ett behov i och med att Ikoné kanske inte riktigt levererar. Finns inte så många backups. Nico Gonzalez är ju ständigt skadad. Han är ju svinbra liksom, när han spelar. Jag tror att han hade gjort så stor dåd i VM om han hade fått vara skadefri. Jag tycker att han är idag en klart bättre spelare när han har sin högsta nivå än till exempel Di Maria. Så får alla liksom, vilket är ju bra avslutning, så får ju liksom Juventus-supporter och andra liksom rasa över det. Men det tycker jag verkligen. Han har otroligt högsta nivå, Nico Gonzalez. Men fan vad kul när man hittar sådana här detaljer.
Ja, nej men verkligen. Och Jesper Karlsson har ju varit ryktenas man länge. Det pratades ju Celta Vigo både i somras och vilja minnas
jo, men
för
vi
ett år sedan
prata
i vinterfönstret.
Vi kan sluta prata. Han går ju till Serie A. Det är klart.
Det vore väldigt roligt, för då kan vi fortsätta följa Jesper Karlssons karriär hos oss på C More i och med att Serie A och La Liga rullar igång här nu i samband med att 2022 blir 2023. Mm. Skaffa ett Premium Plus-abonnemang så missar ni ingenting från de ligorna. Champions League är tillbaka om en och en halv månad. Det är dessutom en riktigt amerikansk jul i form av NFL och NBA på juldagen för er som inte orkar vänta in Boxing Day och älskar er amerikanska sport. Så att ni är i trygga händer vad gäller idrott, men som ni kunde höra igår så stundar det också en ny bäck på söndag, på juldagen. Dödsfällan nummer 47 i ordningen med Peter Haber i ensemblen. Så att det är bara att spänna fast er för en händelserik jul på Simor.
Du vet vad som ska bli intressant? Att följa Walter Skarsgård fortsätta utveckling i Bäckserien.
Såklart.
Jag är ju rädd för att han då ska bli ansiktet utåt för PK-Sverige. Så långt ifrån Gunvald man bara kan komma. Jag hoppas inte man går den vägen.
Nej.
Jag ska också påminna om att vi har sista luckan där man kan vinna ett riktigt fett pris, nämligen en TV tillsammans med Pepsi Max. Så det är bara att gå in på vår Instagram och vara med och tävla i den här sista luckan.
Och sen så hörs vi igen i slutet av julen. Vi ska givetvis invänta så mycket fotboll det bara går. Under Boxing Day så tar vi ner den. Sen blir det frågeavsnitt, sen blir det lite nyårsavsnitt. Och sen så kommer Niva i början av 2023. Ja, men Toto Balotto rullar som ni såklart förstår alltid på. God jul hörni. Hoppas ni får någonting fint under granen, att ni käkar något gott på julbordet, men framförallt att ni omgärdas av nära och kära. För det är väl det som julen framförallt handlar om.
Ja, de säger det. För mig handlar det bara om presenterna. Och se till att göra barnen...
Vad du får eller vad du ger?
För nu för tiden handlar det ju bara om vad jag ger och förhoppningsvis kan jag se lite glädje i barnen. Men för barnens skull så handlar det ju bara om presenterna.
Och det är varsitt Premium Plus-abonnemang, eller?
Ja, eller slumpgenerator som landar under granen.
Eller har du krympt varsin handske?
Det kan inte någon jävel göra det, bara krympa en handske och ge. Alltså, det hade varit så jävla fint. Men jag fick precis faktiskt på tal om att så här, det handlar om att umgås med nära och kära. Så fick jag faktiskt från min syrra att hennes dotter, de har ju varit sjuka. Det är ju tyvärr sådana tider nu med mycket många virus som florerar och kanske vissa som måste ställa in sina jular och umgås med sina nära och kära. Återigen, inte på samma nivå då som det har varit under de värsta covid-dagarna, men då hade jag i alla fall Ruby, som hon heter, min syrras dotter, som för övrigt spelat Djurgårdens flickakademi. Varför jag sa det vet jag inte, men så ligger det till i alla fall. Det hon önskar sig mest av alla, det är att träffa Alba, min dotter, alltså inte julklapparna. Chloe däremot, hennes yngsta dotter, hon tycker däremot att kusinerna delar första plats med julklapparna. Så var ju fint sagt.
Ja, här känner jag att avsnittet pikar.
Här pikar avsnittet. Här ger jag kött och blod i det du säger att det handlar om att umgås med nära och kära. Det gör det.
Ja, så är det. Ja. Återigen då, ta hand om varandra så hörs vi snart igen. God jul!
Det når inte riktigt samma höjder som Fördomspodden med dig. Om det är det du menar, att det är liksom så här stort poddskapande.
Nej, så är det väl.
Herregud, det väl. Vilket haveri alltså. Lyssnade på det igår.
Ja, det var väl ett klassiskt liksom, Emil har fått en avbokad gäst med kort varsel, så fick man ställa upp.
Nej, det var inte bra. Det var det inte. Jag vill bara ha det sagt.
Ja, nej, men det, jag respekterar din åsikt.
Ja, bra.
Jag respekterar din åsikt. För tredje gången då, ta hand om varandra. God jul, så hörs vi snart igen. Ciao tutti.
Ciao tutti.
Free!